gud vad spännande. Jag är så här superladdad. Jag har sett fram emot det här hela sommaren. Och jag tänker att jag bara liksom introducerar lite så här varför vi tycker det är så himla kul att vara här. Och sen kommer vi släppa in dig och låta dig presentera dig så att de som lyssnar får dig i en kontext. Men för mig, jag har två söner som är 13 och 15 och en man, så att jag har liksom män omkring mig. Och jag har blivit medveten om att det här att vara man är liksom inte så himla enkelt. Att man tänker att män har mycket privilegier, men samtidigt så är det ett antal grejer som män liksom inte får med sig under uppväxten som vi kvinnor får, tänker jag. Vi får lov att känna flera av våra känslor. Vi får lära oss att prata om våra känslor. Det är liksom det här, kvinnor som känner saker är inte lika laddat. Och jag vill ju att alla människor ska få lov att känna sina känslor, och att män ställer ju till så mycket i världen, tänker jag, på grund av att de inte får med sig den här känslokompetensen. Så det är liksom min ingång. Vill du också ha en ingång, Maria-Pia, innan vi släpper in Jan?
Nej, men jag är nog allmänt nyfiken på hur man kan tänka och göra som politiker utifrån det här som Anna pratar om här. Vad kan man göra som väljare? Vilka frågor kan man väcka? Vilka frågor driver du som är relaterat till det här, om du tycker att du gör det?
Då får du presentera dig. Vi har inte ens presenterat dig eller sagt vad vi är eller med för- och efternamn.
Vi bara
så,
kör.
Ja, så.
Jag heter Jan Jönsson och jag är socialborgarråd i Stockholms stadshus där vi sitter just nu, och jag har varit det sen senaste valet. Innan det så har jag jobbat med politik på fritid i väldigt, väldigt många år, men då haft ett vanligt jobb så att säga i skolans värld, så att jag är högstadielärare och jag är också har varit rektor de senaste åren.
Vad brinner du för då? Vilka frågor är det du brinner för? Om du kan få in det också.
Jag har nog alltid varit väldigt engagerad för barn och ungdomar som lever i utsatta situationer på olika sätt, och jag bestämde mig tidigt för att gå in i skolans värld, så att redan jag gick direkt ifrån gymnasiet till lärarhögskolan. Vi hade en ganska stor diskussion hemma om det där, för att bland annat min pappa tyckte att ja, men lärare var väl ingenting att satsa på. Jag hade väldigt bra betyg, och han tyckte att ja, men kanske skulle använda dem till någonting annat, som typ advokat eller läkare eller någonting sånt. Men jag stod på mig om det där med lärare. När jag också la till att jag kunde tänka mig att bli skolledare och rektor, då blev det lite mer liksom, ja, men då kunde det väl vara okej då. Jag har alltid varit en väldigt snäll och ja, men kanske lite blyg person skulle jag säga under min uppväxt. Jag är uppväxt ute i Skärholmen, som ju klassificerat som ett utsatt område. Det var väl inte så utsatt just då kanske, men jag har blivit mer och mer. Jag bor kvar i Breding. För övrigt i ett sånt här riktigt betonghus från miljonprogrammets 70-tal bredvid centrum. Och det, mycket har jag väl fått med mig därifrån, att det är inte alltid att livets lott liksom faller lika väl ut för alla människor. Och att en del behöver mer stöd och andra klarar sig ganska självständigt. Men att det som de allra flesta människor har gemensamt är att med rätt stöd och förutsättningar så kan man utvecklas och skapa sig en bra framtid. Och det har väl alltid varit min passion på något vis, att försöka åstadkomma både i praktisk handling som lärare och rektor, men också i mitt politiska värv. Och en del i det, om man ska koppla just till det här med känslor och så, har faktiskt varit att få framförallt pojkar i tonåren att våga utveckla sig själva så att de kan använda hela sitt känsloregister och kanske inte alltid behöver hemfalla till ilska och att använda våld i olika sammanhang.
Hur kunde det arbetet se ut? Alltså i skolans värld, tänker jag. Vad märkte du där och vad försökte du åstadkomma just utifrån den aspekten med hur pojkar reglerar och handskas med känslor?
Ja, det här ska jag säga har varit en resa för mig själv. När jag gjorde min första praktik på lärarhögskolan, den gjorde man på den tiden redan första terminen, och då hade man lite kortare, jag tror att man var ute i 3 veckor. Syftet med den var att man skulle kunna bedöma, är det här någonting som man verkligen vill göra, och liksom lägga hela sitt 4,5 år liksom av studier på. Och till min egen stora förvåning så märkte jag att jag klickade bäst med de lite stökigare pojkarna. Och det har jag alltid tyckt varit så paradoxalt, därför att jag själv har ju liksom aldrig varit en sån. Jag var snarare utsatt av den typen av killar när jag liksom själv var i mellan- och högstadieåldern. Jag kom fram till så småningom att det är något så här, jag är en ganska smal person, lite udda tycker jag själv, har ganska lätt till skratt och sådär. Och jag tror att det de kan uppleva är att jag inte utgör något hot. Alltså det blir liksom inget konkurrensförhållande överhuvudtaget. Och att det liksom har gjort att jag har haft lätt att nå fram till dem. Och efter att jag också upptäckte det redan under den här första praktikperioden, att det funkade så himla bra, så blev jag nog också lite stärkt i mitt självförtroende att just inrikta mig mot att jobba med de här som har, alltså många har inte ens bara legat i gränslandet till kriminalitet och så, utan faktiskt ibland tagit klivet över och varit ganska rejält liksom insyltade. Jag har liksom, trots att det kan ha varit jättejobbigt och mycket tjafs och mycket liksom sådär, att de inte har gillat att jag har legat på i stunden, så tror jag att de har märkt att jag släpper liksom inte taget. Om jag väl liksom har sett att du behöver liksom ett vuxens stöd, så kan jag koppla bort att få en massa fula ord mot mig eller vad det nu kan vara. Därför att väljer man att stå kvar så märker de, aha, men det här är någonting annat. Det finns liksom ett genuint engagemang bakom det här. Och då, i de allra flesta fall, det finns förstås undantag som jag också har varit med om, men i de allra flesta fall så vinner man deras förtroende, och då kan man tvärtom få en lojalitet från deras sida som blir oerhört stark.
Men då blir jag nyfiken också på det här. Vad gjorde att du kunde stå kvar? Mm. För många, alla klarar ju inte det så.
Jag har nog alltid varit lite så här som person att jag är ju som sagt egentligen ganska blyg, men om jag har en tydligt definierad roll och ett tydligt definierat uppdrag så kan jag sätta det först. Och då, det är väl lite ungefär, jag tror faktiskt jag har använt det som en tankefigur en gång i tiden, att jag lite tar på mig läkarrocken. Alltså, nu kommer det här låta väldigt konstigt, men en läkare som jobbar på en, vad ska vi säga, psykiatrisk mottagning kan inte gå runt och skälla på sina patienter om de liksom är i ett sjukdomstillstånd, utan det får man bara acceptera att det är sjukdomen som gör det här med de här människorna. Men med rätt medicinering och med rätt liksom behandling så kommer de inte att, då kommer man att få den riktiga personligheten. Och jag har väl tänkt lite likadant med många av de här ungdomarna. Att liksom med rätt stöd och med genuint engagemang och kärlek i kombination med struktur, så får man fram det som egentligen är den rätta personen och inte bara den här fasaden som jag upplever att många av de här, framförallt då killarna, visar upp. Där när man väl kommer bakom den ofta upptäcker att det här är ganska så rädda och ensamma personer deras vänskapskrets kan i vissa fall bara bygga på att de har ett våldskapital och att deras vänner antingen känner att de får ett beskydd av de här personerna mot andra som de kan bli utsatta för, eller att deras kompisar helt enkelt har valt den här vänskapen för att de tror att de annars skulle bli utsatta av den här personen som de är kompisar med. Hur som helst så ledde det här i alla fall fram till, för att svara på din ursprungliga fråga om liksom hur kan man jobba med det här i skolan. Under mina första år som lärare så gick det nog väldigt mycket ut på för min del att just jobba med kärlek, struktur och på något vis hävda ett kunskapsuppdrag. Att det, liksom, det var det som på något vis var kärnan. Sen när jag blev rektor i Botkyrka, där jag jobbade i Norsborg i 6 år, där hade vi på skolan en våldsnivå som var, ja, alltså jag tycker att jag hade sett mycket i min dag, men den var på en nivå som var helt extrem. Väldigt mycket slagsmål i högstadiet, men också väldigt mycket våld bland låg- och mellanstadieelever, och ganska grova grejer, att sticka pinnar i ögonen på andra eller kasta ner någon för en trappa. Alltså, det tycker inte jag överhuvudtaget liksom tillhör någon slags normalgrad av. Alltså, att det ibland blir lite bråk, liksom, det får man väl säga tillhör ett uppväxande, men inte det här liksom väldigt brutala våldet som jag upplevde. Och socialtjänsten såg samma sak, att det var inte bara den här skolan utan på många skolor så fanns det en våldsnivå som var alldeles för hög. Och vi sa då gemensamt att vi måste jobba med de här frågorna, därför att vi kommer aldrig att uppnå höjda kunskapsresultat om vi inte får ordning på den sociala situationen. Och då hade socialtjänsten hittat en arbetsmodell från USA och Skottland som hette MVP, Mentors in Violence Prevention, och de introducerade den för mig och ett antal andra rektorer, och vi tyckte att ja, men varför inte? Det verkade finnas bra forskningsevidens. Vi prövar den här vägen. Och så skulle vi då dra igång det här, och första liksom kick-offen med alla lärare och så, det är en stor samling under höstlovet. Och så skulle vi planera den, och då säger då de här från socialtjänsten som har tagit det initiativet att ja, vi tänkte att vi skulle ta in en föreläsare och prata om genus och jämställdhet. Och jag tänkte i mitt stilla sinne att nej, 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 nej. Det var ju inte det här. Vi behöver ju liksom prata om våldet. Inte liksom det här. Nu blev det någonting annat än vad jag hade tänkt med. Men då hade vi liksom redan gått så långt. Så jag tänkte att ja, vi får väl finna oss i det här. Så får vi försöka ta oss ur det på något vis. När, liksom så småningom när vi ser att det här inte har någon effekt. Där börjar liksom min egen resa. I att börja förstå kopplingen mellan liksom de förväntningar som finns på män och kvinnor i vårt samhälle, och hur det också väldigt tydligt kopplar till beteendemönster, risktagande och våldsutövande. Och under de där liksom de första 2 åren så genomgick min egen personliga utveckling nästan en revolution av att börja liksom se saker som väldigt tydligt gick att identifiera, till att många av de pojkar och även unga män som använder mycket våld mot andra också har väldigt mycket av det man skulle kunna kalla för stereotypa maskulina beteendemönster och ibland värderingar. Och att jobba med just de värderingarna och beteendemönsterna i sig leder till ett minskat våldsamt beteende mot andra.
Och där då, nu kastar jag mig över här, men jag lovar, du ska också få ställa frågor.
Ja, nej, det här är ju precis din. Ja.
Jo, men jag tänker också det här då relaterat till de här stereotyperna och de här värderingarna som växer upp i de här kulturerna. Om man kopplar det till känslor då, vad är det för värderingar som du minns att du såg där? Och vad fick ni liksom, vad var det ni hade att bita i för att liksom vända det här?
Ja, väldigt mycket skulle jag säga handlar om någon slags förväntan som vi såg redan när vi pratade med föräldrar om. Vad har de för förväntningar på sina barn? En kille ska vara självständig. Den ska så att säga kunna försvara sig och också försvara andra, gärna liksom någon syster eller någon småsyskon eller så. Man ska kunna på något vis hävda sig mot både andra kamrater men också mot auktoriteter och sånt. Och att det på något vis, det finns någon slags tillåtelse där från föräldrar. Det därmed inte sagt att det liksom är medvetet så, men att föräldrar säger till pojkar om de kommer hem och är ledsna därför att någon har varit elak. Det är inte ovanligt att föräldrar då säger, ja men slå tillbaks nästa gång. Det säger man till pojkarna. Det säger man inte i allmänhet till flickorna. Och det vet redan barn i årskurs 1 att så är det. Om man ställer frågorna till hur får en pojke vara, hur får en flicka vara, så kan de med ord direkt säga de här sakerna. Så det handlar väl, det är väl liksom den här tuffhet och självständighetsytan som är värderingen och beteendemönstret man behöver jobba med. Och då menar inte jag att liksom de ska bli osjälvständiga eller att man inte liksom skulle, om man nu är intresserad av att bygga muskler eller hur man nu vill se ut, utan det mer handlar om att visa på att det finns många olika sätt att vara man, och det finns ett helt känsloregister som man kan använda sig av. Det är tillåtet att gråta till exempel, eller det är tillåtet att vara flamsigt glad, eller det är tillåtet att göra bort sig oavsett vad man identifierar sig som eller vilket kön man liksom tycker att man har.
Hur reagerade föräldrarna på det här? Fick ni någon motstånd därifrån, eller var det liksom mer yes, kör, jättebra?
Ja, alltså jag insåg att jag hade väldigt mycket fördomar om vad som skulle ske. För att jag var, och även de som var involverade här, var oroliga för hur kommer föräldrareaktionen vara. Inte minst därför att, jag menar, den här skolan som jag hade låg ju i Norsborg, och i princip alla våra elever har ju antingen föräldrar med utländsk bakgrund eller egen utländsk bakgrund, huvudsakligen från Mellanöstern och så. Och jag hade nog trott att det här med att prata om känslor och prata om också hbtq-frågor och prata om att man inte ska slå tillbaka och så, kommer de att protestera mot det här? Kommer vi att liksom få en kraftreaktion att men vi vill inte ha våra barn i den här skolan? Det kom i princip ingenting alls. Till och med hade vi vid ett antal tillfällen på lågstadiet en vad vi kallade för klädbytardag, eller du får bära de kläder du skulle vilja pröva. Vi hade så mycket små pojkar som sprang runt i högklackat och klänning och allt, och tjejer som prövade liksom att gå runt i slips och kostym och sådär. Och det var väldigt tydligt att de här eleverna hade gått hem och sagt till sina föräldrar att jag skulle vilja ha det där och det där och det där. Och att föräldrarna också tyckte att men det här var ju en spännande och rolig idé. Vi hade ett antal pojkar som därefter valde liksom att fortsätta att gå klädda i liksom det som inte är det traditionella. Så. Och det kom inte en enda protest mot att vi hade gjort det här. Det var ett uppvaknande för mig också, och vi hade flera föräldramöten där vi också återkopplade. Vad säger eleverna om det här som vi gör, och vad säger de om de här förväntningarna kring att vara kille eller tjej? Och de föräldrarna som kom till föräldramötet, det är väl alltid som ni vet liksom att det kommer inte så där jättemånga till föräldramöten i skolan, men de som kom, i princip alla sa att ja, jag ska verkligen gå och tänka på det här med att inte säga till min son att det är okej att slå tillbaka, eller nu ska jag verkligen reagera på om jag hör att de använder uttryck som bög eller hora liksom. Därför att de kunde också se de långsiktiga konsekvenserna av att behålla den typen av värderingar eller beteendemönster, både för liksom tryggheten i det lokala området, men också för att de allra flesta av de här familjerna vill liksom bo i Sverige, och många har väldigt höga tankar om liksom det här samhället. Och jag upplevde att de kände sig tagna på allvar på något vis, att liksom, ja, att man får del av koder som man liksom faktiskt sökt efter ganska länge.
Det låter ju verkligen som att ni har inkluderat föräldrarna på ett bra sätt här, och inte, alltså på ett känslosmart sätt, tänker jag, så att de har blivit, känt sig inkluderade och inte blivit, känt sig hotade och utpekade. Jag tänkte vi kanske ska styra också lite mot nuet och din roll som du har nu, men jag har bara en kort anekdot som jag kommer att tänka på, men som också, jag vill ta den för att det också är ett bra sätt att utforska olika könsrollers stereotypa, alltså apropå det här med kläder och den här klädbytardagen och det ni hade. Min man och jag, vi bodde tidigare i ett kollektivhus, ett ganska stort kollektivhus med 26 hushåll och sådär, och vi hade årliga fester och så, och en fest skulle vara maskerad, och då bestämde sig min man och jag för att vi skulle klä ut oss till varandra. Så att han lånade en sån här svart sammetsklänning som satt rätt tajt, och jag hade liksom slips och kostym och liksom hans stora rejäla skor och allt sånt där. Och min man har aldrig genomlidit en middag med större vånda, för att han satt ju där och var tvungen att hålla in magen och liksom, du vet, han var helt i chock när han gick upp för honom att herregud, är det så här ni kvinnor har det? Gå och hålla in magen och liksom, det ska vara liksom, allt syns ju liksom. Jag satt där och pöste i den här stora kostym och tyckte det var helt underbart att kunna sitta och käka och glufsa som en karl liksom. Så det är ett bra knep att liksom, för att, ganska enkelt men ändå så effektfullt så. Jag ville bara dra det.
Men jag fick en fett uppvaknande med min yngsta son. Apropå det här med att få syn på att hur svårigheten med att vara man. När han hade haft en konflikt i skolan och han hade slagit en tjej i klassen vid ett flertal tillfällen, och vi förstod inte varför. Och sen hade min man suttit med honom under en lång stund, och det visade sig att han upplevde att den här tjejen hade retat honom, och han hade försökt att säga ifrån och hon hade inte liksom lyssnat. Och hans reflektion sen var: de tror att jag är tuff, men jag är inte det. Och att vi har liksom en bild av att killar känner ingenting, de klarar det. Och att vi liksom är ovarsamma med pojkar och deras känslor, för att vi har liksom en kulturell idé om att killar har inte känslor. Och det var så vackert hur han kunde sätta ord på den här väldigt, väldigt trånga kostymen som han kände att han var inträngd i som pojke.
Precis, och jag tror att det där är ju också någonting som väldigt mycket modereras eller modelleras fram kanske utav omgivningens förväntningar. Det vill säga, det är ganska tufft som ensam kille att försöka bryta den här normen om det automatiskt leder till gliringar ifrån andra killar i omgivningen. Till exempel så här, men du... Har du blivit bög nu, skulle kunna vara något sånt uttryck som man använder. Liksom så, ja, men du är ju värsta kärringen, eller ja, den typen av uttryck. Och då väcker det sådana känslor av att kommer jag bli utesluten ur den här gruppen nu? Att man anpassar sig till att okej, jag kunde inte ta det steget, då får jag backa tillbaks, därför att jag har valet att göra att antingen så blir jag utsatt för ännu mer grejer och kanske måste välja bort den här kamratgruppen som kanske är den enda jag har, eller så går jag vidare, och då har jag gjort det valet, men då kanske jag liksom måste ja, då får jag liksom ta konsekvenserna av det på något vis också och välja en ny kompisgrupp. Mm. Och det är därför som det är så viktigt att jobba med hela liksom gruppen, eller i det här fallet hela skolan. Därför att man måste forma ett tillåtande klimat från hela liksom kompisomgivningen, eller kanske inte hela, men det måste finnas i alla fall en känsla av att majoriteten på något vis accepterar olika typer av sätt att vara kille eller tjej eller binär eller vad man nu är. I huvud taget att binär kanske existerar behöver man kunna ha en acceptans för. Det tror jag är oerhört viktigt, därför att det blir så otroligt jobbigt för den enskilde att bli utsatt för det här trycket när man bryter någon norm. Jag ska erkänna själv att när vi hade den där bytardagen då, så jag var väldigt tveksam till hur långt vågar jag själv gå som rektor och auktoritet. Jag kom fram till att liksom, nej, men jag vågar inte ta steget helt ut. Jag använde någon slags kappa som min mamma hade haft liksom, så här, och hängde lite på axlarna, men den kunde mycket väl ses som någon form av manlig symbol också, så, för den hade väldigt fin så här pälskrage på sig och så där. Pratade lite om att jag kanske skulle måla naglarna eller sånt där, men vi kom aldrig dit, så att där hindrade jag faktiskt mig själv i att jag inte riktigt visste om jag då skulle ha möten med föräldrar, och för det kan liksom uppstå spontant, hur skulle de reagera på det?
Men det var ju i den här artikeln, var det idén?
Ja, precis. Ja. Och det var ju själva upprinnelsen till att vi tog kontakten, där du hade utsatts för hot och hat utifrån liksom hur du är i din mansroll. Du har ju till exempel en jättefin blommig skjorta idag, och du berättade att du kanske kan vara lite flamsig och gillar att dansa, och att det har väckt så mycket. Skulle du kunna reflektera lite kring det i relation till känslor och män?
Ja, det här är ju väldigt intressant, eftersom i den här hela händelsen med hot och så som uppstod då förra hösten, så finns det väldigt tydliga kopplingar både till det arbete som jag har gjort och också till de politiska frågor som jag har valt att driva, där jag har tyckt det varit viktigt att också politiskt erkänna att ska vi jobba förebyggande mot våld i vårt samhälle, så behöver man erkänna den här köns- och känsloaspekten. Alltså att det är någonting som vi faktiskt behöver jobba kring. Killars impulskontroll, killars möjligheter att uttrycka känslor, att få liksom använda ett helt beteenderegister och så vidare. Och jag förstod nog inte riktigt att det var så kontroversiellt förrän det då var ett antal extremistsajter som, jag skulle nog säga att de övertolkade en artikel i en lokaltidning där jag berättade lite om en strategi vi har jobbat fram, där det här är liksom en komponent av flera för att jobba våldsförebyggande. Det i sin tur då leder till en massa inlägg och någon konstig film som används för att kränka mig på olika sätt, och efter det så liksom exploderar nätet på något vis med tusentals, till och med hundratusentals kommentarer, varav en del då är väldigt hotfulla och otrevliga. Och det blir på något vis mer och mer kopplat till hur jag ser ut och hur jag beter mig. Bland annat så plockade man upp en film som jag hade, en dansfilm som jag hade gjort till alla mina elever när jag hastigt och lustigt slutade då för att ta det här socialborgarrådsuppdraget. Den var ju liksom inte tänkt att få någon större spridning, men den var oerhört uppskattad på skolan. Alltså det ska man veta, att elever älskar när personalen liksom bjuder på sig så. Och nästan oavsett vad man gör så tycker de att det är vansinnigt roligt. Och den här vet jag gav väldigt mycket liksom ovationer av inte minst högstadieeleverna då, som tyckte att den var väldigt rolig och så. Den var väl någon kombination av fånig dans kopplat till en ganska tuff amerikansk rap låt. Så. Och jag har ofta tyckt när jag har gjort mina sådana här lite uppträdande någon gång per år att kombinera det här liksom mitt fåneri med något som de tycker är tufft och samtidigt ofta vrida budskapet till någonting helt annat, det vill säga att man ska få vara sig själv och liksom det är viktigt att studera eller ja, sådana positiva budskap. Det är ju, amerikansk rapmusik har ju inte alltid så positiva budskap får man väl säga. Och detta då retade ju uppenbarligen gallfeber på många, inte minst på högerextrema sidan. Jag tror att det är kopplat till att man vill ha förklaringsmodellen att våld och brottslighet, det är bara kopplat till invandrarskap. Och när då någon som jag hävdar att jag fast den främsta gemensamma nämnaren för våldsbrott, rån, våldtäkter och liknande, det är att det är män som utför dem. Alltså det, liksom, det finns ingen annan faktor som är så tydlig över hela världen. Det gemensamma är att det är män. Det är inte kvinnor, utan det är män. 86-98% är det som utför den här typen av hot- och våldsbrott. Och då plötsligt så träffar det ju liksom kanske en själv som man kanske själv blir tvungen att reflektera. Och jag kan ju se i de här mejlen och kommentarerna att det finns väldigt mycket inslag av ett förakt för kvinnlighet eller liksom någon slags stereotypa kvinnliga mönster. Och att det är absolut någonting som man inte får anamma. Det är ganska tydligt i de här budskapen. Och det pågick ju tyvärr väldigt, väldigt länge. Det var ju flera månader alltså som det här pågick. Jag insåg då att jag är ju själv en väldigt typisk man på det sättet. För jag hade ganska svårt att uttrycka vad jag kände inför det här och också om jag behövde något stöd. För jag fick ganska ofta frågan från mina medarbetare på kansliet. Liksom, men hur är det? Och liksom, behöver du något stöd? Och, så där. Och mitt var så här, nej men det är ingen fara. Liksom, så här. Och det här är ju bara galningar så det kan man nog hålla sig borta. Men det jag ser liksom nu är ju att det påverkade mer än vad jag liksom nästan vill erkänna. Till och med så att jag liksom inte... Ja, men jag är väldigt vaksam i tunnelbanan. Jag sitter inte ner helst, utan jag står och så.
Men du fortsätter som med politiken?
Ja, därför att...
Du lyckades inte skrämma bort dig?
Nej, och det skulle jag nästan säga liksom att det fick om möjligt den motsatta reaktionen. Alltså, jag kände nog att... Men om det här stör dem så mycket, då måste det här vara en väldigt viktig fråga att jobba med. Och jag kände också plötsligt att okej, det är tydligen inte en självklar värdering då vad gäller jämställdhet. Det är tydligen inte en självklar värdering att acceptera olika sexuella läggningar. Det är tydligen inte liksom acceptabelt att som man eller kvinna välja att bryta mönstret. Och det känner jag är oerhört viktigt för mig att jobba med eftersom hela mitt liksom liberala hjärta klappar för att människor ska få frihet att vara som de vill. Så i den bemärkelsen har jag stärkts och jag har också stärkts i att demokrati och mänskliga rättigheter är ingenting vi liksom kan ta för givet utan det måste man kämpa med att övervinna. Folk till att tro på varenda dag.
Och jag känner att jag har fått tro på politiken och finns det fler som du så tänker jag att då kan vi liksom vara på väg någonstans bra. Det var helt fantastiskt. Och vi behöver börja runda av för att du ska springa iväg till ditt nästa möte. Men har du något sådär sista medskick som du vill ge till oss eller till våra lyssnare?
Ja, jag tror att... Dels så är det nyttigt som förälder att rannsaka lite sig själv. Hur bemöter jag mina egna barn? Har jag någon gång kanske sagt till min son men slå tillbaks nästa gång, för att det är liksom en enkel väg, och det kan säkert lösa ett problem på kort sikt, men vad leder det till längre fram i livet om man så tydligt signalerar att våld kan vara en lösning på olika problem? Jag tycker också att man mycket väl kan ta upp diskussionen på föräldramöten eller på sina egna barns skola. Är det här någonting som man jobbar med på den här skolan? Det här är definitivt inte en fråga som bara gäller i utsatta områden. Den gäller i alla skolor, från liksom inre Norrland till storstad, till Skåne. Jag tror också att det är viktigt att var och en liksom fundera på hur man själv reagerar när man ser att någon bryter en norm. Det är ju en sak att bryta normer i bemärkelsen att man kränker andra människor. Men om man bryter en norm och bara är annorlunda eller vill göra på sitt eget sätt och reagerar kanske negativt instinktivt på det, ta gärna en paus och fundera på vad är det för känslor det väcker till liv hos en själv. Och om man då identifierar att jag behöver inte bli kränkt av det här, då kanske man kan acceptera det istället och ha liksom vunnit en erfarenhet om sitt inre liv, tänker jag.
Mm. Och då blir livet rikare.
Låter väl som fantastiska slutord för podden Känslosmart med Jan Jönsson som gäst. Stort tack att du tog dig tid.
Och att
tack.
Vi fick komma till stadshuset.
Ja, jätteroligt att ni kom hit.
Tack så mycket.
Tack.